Då är detta lektion nummer 18, dagens datum 19/8. Och vi fortsätter med försoningen. Vi hade alltså förra lektionen läst lite grann i Romarbrevet 6 och 7. Och förstått att när det föll en dom över synden i köttet så var det en dödsdom. Och därigenom kan människan bli fri genom att dö bort från synden. Och det där är ju naturligtvis en högst konkret process. Paulus talar hela tiden i konkreta termer och inte så abstrakt och symbolisk som vi föreställer oss. Vi ska komma tillbaka till det här med förkrosselsen lite senare. Men det tillfälle då man dör bort från synden, det är ju förkrosselsens ögonblick. När man plötsligt upptäcker vad ens liv har gått ut på, vad det har handlat om. När man har levat så att säga på livslögner länge nog och kallat synden i sitt liv kanske vid väldigt fina termer. Det här vi gick igenom i förra veckan att han är snål och du är sparsam och jag är ekonomisk. Det där att vi skiftar så lätt lite grann i ord och etiketter när det gäller företeelser i våra liv. Så kanske man en dag plötsligt säger jag är snål. Och det är ju en pinsam upptäckt. Ett förkrosselsens ögonblick. Och ett ögonblick då man kan dö bort från synd. Då man plötsligt kan kasta det ifrån sig och säga är det på det viset vill jag inte ha med det att göra. Så att dopet ger kraftresurser till den här typen av upptäckter och den här typen av avståndstaganden kan vi säga. Vi måste se att det här är väldigt konkret. Vi får dö bort från synd. Och istället på område efter område av våra liv leva för rättfärdigheten. Få är så lyckligt lottade att de kan med ett enda sjumilasteg gå ut ur allt vad syndens välde och tomhetens välde heter i sina liv. Det ska vi som regel inte inbilla oss att vi gör. Utan allt eftersom vi vandrar med Herren så kommer han att lysa på område efter område. Och plötsligt får man kanske se det i ett sanningens ljus som man inte har sett förut. Och man får dö bort från det ena efter det andra. Men man har redan på ett sätt dött bort ifrån allt sammans. Därför att man hade en gång förklarat sig villig att följa med Herren. Ändå tar Herren reningen i sin takt. Man får upptäcka område efter område. Och det där är ju en sorts pedagogik som vi måste hjälpa till med som själavårdare. Att många gånger liksom hjälpa människan att se vad är det som hindrar mig från att komma vidare. Och då är det så ofta någonting som man måste dö bort ifrån. Guds välsignelser, de faller oss så snabbt till som regel. Bara vi har dött färdigt så att säga. Det har jag ofta förundrat mig över i själavårdssamtal. Att när man plötsligt ser att oj nu dog han bort ifrån det. Eller nu dog han bort ifrån detta. Så nog är Gud där och välsignar. Och det brukar gå väldigt kvickt. Jag brukar kalla själavård för dödshjälp. Lite dödshjälp. Därför det är den processen som tar tid. Det är den vi värjer oss för. Det är den som är svår och smärtsam. När den väl är undanstökad så gör Herren sitt och ganska kvickt dessutom som regel. Men låt oss nu gå tillbaka till Romarbrevet 1 som vi hade framme här om dagen. Och bara lite kort repetera vad där står. Vi börjar läsa i 18 versen. Ty Guds vrede, här har du Guds vrede igen, det kan vara bra att komma ihåg det. Guds nitälskan. Och nu ska du se när vi läser denna texten att det handlar om människor som visste Guds väg men inte valde den. Guds vrede uppenbarar sig från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudoms härlighet har ända ifrån världens skapelse varit synliga i det att de kan förstås genom hans verk, så är det då utan ursäkt. Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke så som Gud, utan förföljde till fåfängliga tankar, och så blev deras oförståndiga hjärtan förmörkade. När de berömde sig av att vara visa blev de dårar och bytte bort den oförgängliga Gudens härlighet mot beläten som var avbilder av förgängliga människor, ja, och av fåglar och fyrfota djur och krälande djur. Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet så att de med varandra skändade sina kroppar. De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför skaparen, honom som är högt lovad i evighet. Amen. För den skull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar. Deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt. Sammalunda övergåv och männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrev styggelse man med man. Så fick de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön. Och eftersom de inte hade aktat det något värt att ta vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag till att bedriva otillbörliga ting. Så har de blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet. De är fulla av avund, modlust, trätlystnad, svek, vrångsinthet. De är örontasslare, förtalare, styggelser för Gud, våldsverkare, övermodiga, stortaliga, illfundiga, olydiga mot sina föräldrar, oförståndiga, trolösa, utan kärlek till sina egna, utan barmhärtighet mot andra. Och fastän de väl veta vad Gud har stadgat såsom rätt, att nämligen det som handlar så förtjänar döden, är det dem icke nog att själva så göra. De giver också ett bifall åt andra som handlar lika så. Här står talat om att Gud prisgav dem. Han utlämnade dem. Och vi måste förstå att när Gud utlämnar till orenhet så är det alltså till de andemakter som svarar för orenheten i tillvaron. Och jag tycker att det här som Paulus beskriver, det tycker jag att jag har sett i min egen livstid. Jag är gammal nog och har lite grann minnen ifrån andra världskriget. Och jag minns vilken stämning som fanns då. Barn minns ju stämningar kanske bättre än händelser många gånger. Vilken oerhört ångestladdad stämning man levde i. Och nog bads där till Gud, både öppet och i hemlighet. Och vi klarade oss i Sverige. Men du vet, det dröjde ju inte länge för man glömde Gud när kriget var slut. Och så börjar en utförsåkning precis av den typ som Paulus talar om här. Först kommer det glada 50-talet. Då man bytte ut den oförgängliga Gudens härlighet mot beläten som var avbilder av förgängliga människor. Människodyrkan dök upp. Elvis Presley och Marilyn Monroe får man ibland se lite nostalgiska program om i tv. Därför att det var 50-talets avgudabilder. Det här fortgick in på 60-talet då man också avgudade Beatles. Och de av oss som var med minns ju vilka krafter som var i rörelse. Det fanns ju folk som blev ihjältrampade när alla skulle storma fram och röra vid idolen, ungefär som kvinnan med blodgång rörde vid Jesu hörntofs. Och sen har det ju liksom bara rullat vidare på den vägen. Paulus talar om att så småningom så handlar det inte om människor längre utan om fyrfotadjur och kräldjur. Och kräldjuren har ju gjort sin entré för länge sedan. Köp en skiva med hårdrock så alltid hittar du något kräldjur på omslaget. Ormar och skorpioner och lite annat sånt här. På 60-talet, 1963 noga räknat. Jag minns det än, för det var när jag var förlovad. Vi gifte oss samma år, Marianne och jag. Så kom det ut en liten bok som ställde till ett våldsamt rabalder. Den hette Samlag för vänskaps skull. Och det blev en enorm debatt Och det fanns ju många som emotsade bokens enkla och glada budskap, nämligen att det var väl inte hela världen att gå i säng med lite vem som helst. Det behövde man inte göra någon större affär av. Och så började sexualfrigörelsen. Gud prisgav dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet så att de med varandra skändade sina kroppar. Här står inte talat om homosexualitet utan om otukt. Och så hade vi hela den här perioden på 60-talet då man skulle byta partner med sin granne och allt det här som det tjatades om i alla tidningar och tv-teatern hade pjäs efter pjäs där man bytte i stort sett hejvilt. Så småningom tröttnade folk på det här och sökte sig vidare. Och då kommer homosexualiteten under 70-talet som den nya vågen. Marknadsföres givetvis som någonting som funnits där hela tiden och naturligtvis har det funnits där hela tiden. Men också är det någonting som växer fram. Ett helt folk prisges steg för steg åt andemakter som man har sökt mot bättre vetande. Och här står hela tiden talat om människor som visste bättre men som uppmuntrade utvecklingen till att gå vidare. Jag tycker nog känner man igen sig. Härmed är det inte sagt att det ligger någon fördömelse över en människa som kämpar med sexuella frestelser eller homosexuella frestelser. Det vi talar om är Sveriges folk. För över Sverige finns dessa andemakter. Och svenska folket har liksom kollektivt vandrat den här vägen. Och med allt det här har också allt det här kommit som kommer på slutet här. Vi kämpar en allt mer ojämn kamp emot orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet, olydnad mot föräldrar och så vidare. Därför att andemakter kommer lösa. Och mentalvården tycks ju aldrig kunna byggas ut i tillräcklig takt. Terapeuter får vi tydligen aldrig nog av. Inte själavårdare heller kanske. Behoven växer så enormt därför att vi lever i ett folk som har kommit att prisges under loppet av en mansålder till väldigt mycket andemakter som inte alls hade samma inflytande. Förut. Det här har naturligtvis kommit och gått i vårt folks historia som i alla andra. Väckelsetider har avlöst tider av bortkommenhet ifrån Gud. Men hela det här vågspelet går ut på att Gud utlämnar till dessa andemakter för att människor till sist ska komma i den situationen där de frivilligt söker honom. Och då öppnas frälsningens och befrielsens möjlighet. Alltså måste, vad ska vi säga, väckelse också alltid innefatta ett mått av syndaånger och förkrosselse. Vi kan inte bara skapa väckelse genom att gå ut och göra folk intresserade av under och tecken. Även om under och tecken har en stor betydelse när det gäller att verkligen manifestera Guds riket och visa att vi inte pratar smörja. Så måste också syndaången och omvändelsen finnas där. Annars börjar vi bygga det nya livet ovanpå det gamla. Istället för att först ta grävskopan och schakta bort det gamla. Och det blir liksom inte samma sak. Jag stryker under igen detta som vi ser i denna texten. Att när en människa väljer olydnadens väg, så släpper han samtidigt in andemakter i sitt liv. Och de andemakterna kan inte du befalla bort hur du än försöker om inte personen först har omvänt sig. Det här ger oss i förbifarten en ska vi säga, ganska intressant bild av styrkeförhållandena i den andliga världen. För vi har ofta den känslan av att Gud och djävulen, de är inbegripna i något kolossalt kosmiskt slagsmål. Där det verkligen är tveksamt vem som ska komma och vinna. De är i praktiken nästan lika starka. Och detta slagsmål, det böljar fram och tillbaka genom årtusendena. Som om djävulen var nästan lika stark som Gud. Det finns inget underlag i skriften som säger det. Att djävulen skulle vara nästan lika stark som Gud. Eller ens tidvis starkare, som vi ibland har för oss. När det inte väcker sig längre utan går bakåt för Guds församling, så går vi nästan omkring med den känslan av att djävulen är nog i alla fall lite starkare än Gud, åtminstone just nu. Utan vad det handlar om, det är ju vem vi ger företräde i våra liv. Människan är satt att råda över skapelsen. Och Gud tvingar sig inte på oss, djävulen tvingar sig gärna på oss. Gud använder bara rättfärdiga medel, djävulen använder vilka knep som helst. Och den som drar, för ögonblicket drar det längsta strået i kampen om människan, ser ju ut att vara starkast. Men djävulen har inget inflytande varken över skapelsen eller oss om inte vi ger honom det inflytandet. Det finns ingenting i skriften som säger att han kan springa och göra lite som han vill. Utan att han är denna världens första, det beror på att vi har, så att säga, lämnat våra liv till honom. Genom att dominera människan är han också denna världens första. Men här ser vi Guds suveränitet. Människor som väljer att leva med ondskans andmakt, kan Gud säga till en ond ande att ja, nu får du gå och ta hand om den här personen tills han omvänder sig. Det kan ju inte ligga i djävulens intresse. Men de gör det ändå. Därför att det blir som Gud vill i andvärlden. Djävulen är alltid lydig, jag vet inte om du har det klart för dig. Det är därför som demonerna måste ge sig av när man säger till dem i Jesu namn. Om bara, så att säga, juridiken är rätt. Om du har en person som har omvänt sig bort ifrån sin synd och du tilltalar de andemakter som synden har öppnat personen för, så ska det inte vara något diskuterande, det ska inte vara något förhandlande eller parlamenterande eller tjatande, utan du säger till och de ger sig av. Därför att de är lydiga. De är inte lydiga av kärlek, utan de är lydiga av tvång. Men styrkeförhållandena i den andliga världen är så kolossalt över till Guds fördel. Det är bara här i skapelsen, där vi så mycket hellre går djävulens vägar än Guds vägar, som det ser ut som om Gud och djävulen var lika starka, eller ibland djävulen starka. Förstår ni vad jag menar? Vi hade framme första Korinthierbrevet 10:13 här om eftermiddagen när vi pratade. Vi kan titta på den texten igen, så ska du se samma bild av styrkeförhållandena i den andliga världen. Första Korinthierbrevet 10:13. Inga andra frestelser har mött er än sådana som vanligen möter människor. Och Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni blir frestade över er förmåga. Utan när han låter frestelsen komma ska han också bereda en utväg där ur så att ni kan härda ut i den. Gud förhandscensurerar djävulens påhitt. Frestelse och prövning är ju samma sak. Och när Gud ser att nu har djävulen hittat på någonting som övergår vår förmåga, så att vi inte längre har möjligheten att välja mellan Guds väg och djävulens, då säger Gud stopp till djävulen, och då kan djävulen inget göra. I alla de situationer som blir kvar Där djävulen trots allt har en handlingsfrihet. Där kan han inget göra förrän Gud har berett en väg igenom de situationer vi hamnar i. Det ska alltid finnas en valmöjlighet. Djävulen kan inte göra vad han vill. Att han förefaller vara så stark är bara en fråga om att vi så gärna och så lätt låter lura oss. Vi har en sådan fallenhet för att bli hans samarbetspartners. Och Gud som är god tvingar inte. Därför ser det ut i skapelsen som om djävulen var lika stark som Gud. Men i andevärlden är han det inte. Låt oss gå till Galaterbrevets tredje kapitel. Och låt oss där börja läsa i 19 versen till och med 9 versen i kapitel 4. Vartill tjänade då lagen? Jo, på det att överträdelserna skulle komma i dagen blev den efteråt given för att gälla till dess att säden skulle komma. Han åt vilken löftet hade blivit givet. Och den utgavs genom änglar och överlämnades i en medlares hand. Men den som är medlare är icke medlare för allenast en enda, men Gud är en. Är då lagen emot Guds löften? Bort det. Om en lag hade blivit given som kunde göra levande, då skulle rättfärdigheten verkligen komma av lagen. Men nu har skriften inneslutit allt sammans under synd för att det som var utlovat skulle av tro på Jesus Kristus komma dem till del som tro. Men förrän tron kom var vi inneslutna under lagen och hölls i förvar under den i förbidan på den tro som en gång skulle uppenbaras. Galaterbrevet 3. Nej, 19 versen börjar det. Vi håller på med 24 nu. Så har lagen blivit vår uppfostrare till Kristus för att vi ska bli rättfärdiga av tro. Men sedan tron har kommit står vi inte mer under uppfostrare. Alla är ni Guds barn genom tron i Kristus Jesus. Ty ni alla som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, här är inte träl eller fri. Här är icke man och kvinna, alla är ni ett i Kristus Jesus. Hör ni nu Kristus till så är ni därmed också Abrahams säd, arvingar enligt löftet. Vad jag vill säga är detta. Så länge arvingen är barn finns ingen skillnad mellan honom och en träl fastän han är herre över alla ägodelarna. Ty han står under förmyndare och förvaltar inte den tid som fadern har bestämt. Sammalunda hölls också vi när vi var barn i träldom under världens makter. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son född av kvinna och ställd under lagen för att han skulle friköpa dem som stod under lagen så att de skulle få söners rätt. Och eftersom ni nu är söner har han sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba fader. Så är du nu inte mer träl utan son och är du son så är du också arvinge insatt därtill av Gud. Förut innan ni ännu kände Gud var ni trälar under gudar som till sitt väsen det icke var gudar. Men nu sedan ni har lärt känna Gud och vad mer är, har blivit kända, befruktade av Gud. Hur kan ni nu vända tillbaka till de svaga och arma makter under vilka ni åter på nytt vill bli träda? Här stod det alltså talat om att den oomvända människan står under förmyndare. Förmyndarskap av denna världens makt. Och hålls i det förmyndarskapet tills dess att han vill omvända sig och bli på söners rätt. Och det som så att säga stadgar hela den här processen, det är Guds lag. Det är Guds lag som liksom beslutar att den människa som vill vandra på sina egna vägar ska vara bunden vid denna världens makter. Tills dess han önskar istället att leva som son och vandra i anden, vandra på Herrens vägar. Leva i den frihet som evangeliet erbjuder. Och därför finns det bara två typer av liv att välja på. Det ena är självlivet. Där lagen, den moraliska kunskapen, är ett redskap för att man ska klara sig på egen hand. Och då man alltid blir bunden vid denna världens makter på ett eller annat sätt. Den andra typen av liv är vandringen i ande, det som kallas för tro. trons trofasthet emot Herren. Livsgemenskapen, relationen med honom. Och när vi ser det här så tycker jag det är så dystert och ödesdigert att vi är så luddiga när det gäller de här två alternativen i vår församlingsförkunnelse. Ibland när vi ställer oss upp och har förbönsgudstjänster eller något annat för de sjuka eller vad det nu är vi sysslar med och vi erbjuder nåd, så står kanske 90% av församlingen ändå inte under nåden, därför att de har inte brutit upp ur det gamla självlivet mer än att de har blivit kristna i en kanske ganska teoretisk mening. Men vi har aldrig ställt fram de här två vägarna. Vägvalet. Att det handlar om liv och inte åsikter. Och undra på sen att det finns många som är besvikna. Om vi inte klargör det här. Undra på att många kämpar en ojämn kamp med problem. Undra på att det finns många människor som exempelvis kämpar en ojämn kamp med sexuella problem, girighet, synder, dåligt humör, vad det kan vara. Som aldrig kommer till skott med sig själva. Utan där fientliga andemakter fortfarande ändå har ganska stort insteg i människans liv. Vi har kanske inte ställt fram omvändelsen i tillräckligt radikal belysning. Men det är slutresultatet att människor i stor utsträckning lever kvar i självlivet och under självlivets förutsättningar. Och sen river vi våra hårtofsar och undrar hur ska vi lösa alla människors problem. Ja, det kanske inte alltid skulle behövas om vi var lite klarare i våra formuleringar om vad omvändelse är för någonting. Då skulle många problem i våra församlingar försvinna. Och sen skulle vi kanske få ork och kraft att ta hand om det. Låt oss titta lite tidigare i Galaterbrevets tredje kapitel. Läsa verserna 10-13. Ty alla det som låter det bero på prestationer, det är under förbannelse. Det är nämligen skrivet, förbannad vare var och en som inte förblir vid allt vad som är skrivet i lagens bok och inte gör därefter. Och att ingen i kraft av lag blir rättfärdig inför Gud, det är uppenbart, eftersom det heter, den rättfärdige ska leva av tro. Men i lagen beror det inte på tro, tvärtom heter det, den som gör efter dessa stadgar ska leva genom dem. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse för vår skull. Det är ju skrivet, förbannade var och en som är upphängd på trä. Här står det talat om lagens förbannelse. Vad är lagens förbannelse? Det är lätt gjort att man läser i 5 Mosebok 28 att förbannad ska ditt baktråg vara och förbannad ska din boskap vara och så vidare. Och att man då drar den slutsatsen, förbannelsen är sjukdom, fattigdom och problem. Och det är helt klart, det är sant. Men bortanför sjukdomen, fattigdomen och problemen finns så att säga en djupare liggande verklighet, nämligen den att lagens förbannelse är detta att den som väljer, mot bättre vetande väljer, egna vägar framför Guds väg, hamnar i armarna på ondskans andra. Och att det är lagen som ser till att människan hamnar där. För att människan ska få en tuktomästare över sig, vilket utmanar människan till omvändelse. Låt oss jämföra med hur det står i Kolosserbrevet 2, verserna 13-15. Ja, också er som var döda genom era synder och genom ert kötts oomskurenhet. Också er har han gjort levande med honom, till han har förlåtit oss alla våra synder. Han har nämligen utplånat den handskrift som genom sina stadgar anklagade oss och låg oss i vägen. Den har han skaffat undan genom att nagla den fast vid korset. Han har avväpnat andevärldens furstar och väldigheter och låtit den bliva till skam inför alla i det att han i honom har triumferat över dem. Den handskrift som låg oss i vägen, säger Paulus. Det är lagen förstås. I vilken väg då? Jo, i vår väg till Gud. Paulus talar om att en människa som väljer synden får plötsligt upptäcka att lagen står mellan honom och Gud och driver honom i armarna på fiendens andemakt. Nu har Jesus öppnat vägen till Fadern. Genom att ge sitt liv för oss. Och då har han också avväpnat andevärldens första och väldighet. Därför det som gör att de får en makt över människans liv, det är Guds lag. Och först när en människa har tagit det steget så att hon helt och fullt står under nåden, då kan vi börja befria henne ifrån ondskans andemakt. Och då har de inget att sätta emot. Bibeln innehåller ju en del bilder av den här, det här som hindrar oss från att komma i Faderns närhet. Eller hindra den fallna människan, ska jag säga. Inte oss. Och det är framförallt förlåten i templet. Det är en bild av lagen. Som hindrar människan från att komma i Guds närhet. Förrän hon har omvänt sig och blivit renad. Men nu är anklagelserna fastspikade. Gud tillräknar inte människan hennes synd. Guds son kommer och befriar oss ifrån bördor. Guds gemenskapens möjlighet öppnar sig åter. Och därmed också vandringen i and och livet i frihet. I slutet på 60-talet, början på 70-talet, så kom det i USA en rad förkunnare som oberoende av varandra hade blivit ledda in i en tjänst att befria människor från onda andemakter. En del av er har kanske läst Don Bershams bok Fräls oss ifrån ondo. Där han på ett intressant sätt berättar om hur han själv blev ledd av Herren in i en sån här tjänst. Derek Prince var väl annars den som gjorde denna typ av verksamhet mest känd i Sverige. I början på 70-talet. Och så var det då en period på sådär en 5-6 år då alla problem skulle lösas med andeutdrivning. Vi vill ju hellre gå på ett ben än på två. Och så blev det en reaktion, motreaktion mot det där. Och så tonade det hela bort så småningom. Idag är det kanske på återkommande, jag vet inte riktigt. Många reagerade mot den verksamhet som de här bröderna bedrev. Detta delvis därför att de här befrielsemomenten blev så fruktansvärt utdragna och ofta väldigt motbjudande tillställningar. Men man kunde hålla på och befalla i timma ut och timma in över en enda anda att han skulle ut. Tills han kanske lämnade personen i fråga under kräkningar och hostningar och slagsmål och möbelvältning och annat sånt här. Och det intressanta med den verksamhet som de här bedrev var att vi fick en inblick i att väldigt mycket av det vi kämpar emot när det gäller människors bundenhet och förnedring och synd och så vidare är fientlig andemakt. Den kamp vi har att utkämpa är mot ondskans andemakter, säger Paulus. Och det fick man faktiskt en väldigt bra inblick i. Men sen var det väl också så här att för det första var det många som ställde sig upp och sa att jag har hjälpt massor av människor och aldrig kastat ut en demon. Så det måste vara något lurt med det här. Och för det andra så fanns det de som ställde sig upp och sa att på det här viset ska det väl ändå inte gå till. Till och med Derek Prince själv sa till sist att jag har haft mer problem med mina eftersägare än jag någonsin har haft med mina kritiker. För att det var ju många som blev oerhört entusiastiska och skulle driva ut andra på spårvagnar och annat sånt här. Och det var väl liksom inte så det var tänkt. Och då vill jag få bryta en lans för det här med att låta andlig befrielse så att säga vara ett avslutande moment i en omvändelseprocess. För där tror jag befrielsen hör hemma. När vi nu med svett och möda har gått igenom den här juridiken idag, frälsningsjuridik kanske skulle kalla det, så är det inte för nöjes skull, om det nu har varit något nöje, utan det är för att vi ska förstå att om vi ska befria människor ifrån träldomens ande, som Paulus kallar. Och det kan vara andemakter av fruktan, av bitterhet, av depression, av hat, av vrede, av självförakt, av självmordstankar, av drogberoende och många saker. Så är första förutsättningen denna att det ska ha skett en omvändelse. För att om man börjar tilltala en andemakt i en människa som inte har omvänt sig ifrån den synd som andemakten så att säga tillhör, då ska vi räkna med bråk. Och det har jag själv varit med om åtskilliga gånger. Hur plötsligt den här personens medvetande kopplas ur av den här andemakten och personen börjar att röra sig i trans. Själv inte medveten om vad som har hänt efteråt, utan efteråt om man får ut anden så vaknar personen till och tittar sig med förskräckelse omkring i rummet där det kan se ganska stökigt ut efter en sån här övning. Och undrar vad är det som har hänt. De vet alltså inte själva vad som händer, utan anden kopplar ur deras medvetande och sen går de till attack. Det kan bli slagsmål, det kan bli möbelvältning, det kan bli allt möjligt. Och hur kan en andemakt göra så fast jag tilltalar honom i Jesu namn? Jo, det beror på att personen hade inte omvänt sig. Jag hade inte auktoritet att kasta ut anden i själva verket. Jag arbetade mot lagen och inte med lagen. Jag arbetade mot Guds vilja och inte med Guds vilja. Gud ville nog att personen skulle bli befriad, men Gud ville ännu hellre att personen skulle omvända sig. Och när vi tänker då på många erfarna själavårdare som ställer sig upp och säger att jag har aldrig kastat ut en ande i hela mitt liv och jag har hjälpt tusentals personer. Ja visst, till vad då? Jo, till omvändelse. Därför att det är så här att när en människa omvänder sig så brukar andemakterna gå frivilligt. Det har funnits långa tider i kyrkans historia då man aldrig har praktiserat någon andeutgivning och det har gått bra ändå. Därför omvändelsen är det nödvändiga. Och vi ska inte tro att vi ska fuska med omvändelsen och ersätta den med befrielsetjänst. Det funkar inget vidare.